Du tittar ju nästan aldrig på ditt Instagram-konto, eller hur? Utan du tittar ju på andras Instagram-konto. Du publicerar dina bilder, men sen tittar du på andras Instagram-konto. Och vad Paulus gör där i första kapitlet är att han talar mycket om vad de andra gör. Hur de beter sig, hur de oftast då, som om vi läser det så ser vi att de beter sig illa. Han talar om hur de inte prisar Gud, hur de inte lever på rätt sätt och så vidare. Och det och de hela tiden i princip. Och det där var ett typiskt sätt som den judiska retoriken funkar väldigt ofta på det sättet. Man säger att så här gör de och så här gör de och så här gör de. Och så tar man ett andetag och så säger man, men vi är det utvalda folket, eller vi följer Gud, eller vi gör på något. Och när man definierar sig utgående från andra så letar man ofta efter andra som är lite sämre än en själva. Eller hur? Det gör vi ibland. Ibland tittar vi på de som är bättre än oss själva och så får vi lite dåligt självförtroende. Men ibland gör vi så att vi söker de som är lite mera misslyckats än vi, och så känner vi oss lite bättre. Och det gör han här. Men sen när han har åhörarskaran på något sätt på gaffeln och ska säga det här, men vi följer Gud. Så går han in i Rombrevet, det andra kapitlet. Och så säger han så här: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer andra. Okej? För att när du dömer andra så handlar du på samma sätt. Okej? Så att han tar på något sätt åhörarna och gör en liten så här oväntad vändning. Och säger att du kan inte definiera dig i förhållande till andra. Utan vill du veta vem du är, så hur skrämmande det än är, så behöver du låta ljuset falla på dig själv. Eller hur? Du behöver låta ljuset falla på dig och på något sätt fundera, vem är jag? Om vi går cirka 800 år tillbaka i tiden, från det här då Paulus skriver Romarbrevet, och så går vi till en profet som heter Jeremia. Och titta på Jeremia och hans kallelse. Du som är van bibelläsare, du vet att Jeremias kallelse hittar du i Jeremia kapitel 6. Då Gud kommer till Jeremia och kallar honom. Men om man läser Jeremia kapitel 5, så gör Jeremia lite grann på samma sätt som Paulus gör i Romarbrevet 1. Han säger bland annat så här i Jeremia kapitel 5. Så säger han så här: ve dem som lägger hus till hus och fogar åker till åker. Och så går han loss och så säger han, jag måste ju ta en paus här. Det har hänt saker sen jag lämnar Vasa. Det är nämligen så att jag har fått gå min Via Dolorosa väg till Claes Olsson och köpa läsglasögon. Det var en ytterst tung resa. Glasögonen var billiga, så det var ingen investering på värt namnet. Men resan var tung. Men så min hustru Marina, som är min stora uppmuntran i livet, hon uppmuntrar mig och så sa hon så här: du liknar ju Levi Petrus. Så, och då för en pingstvän, om du inte vet vem är Levi Petrus, han var den som på något sätt var centralfiguren för pingströrelsen i Sverige när den kom. Så då blev jag på gott humör igen, så nu lägger jag på med dem fullt frimodigt. Får du värdera Marinas ståndpunkt. Han fortsätter, Jeremia fortsätter och säger: ve dem som drar fram missgärning med lögnesband och synd med vagnslinor. Och så i kapitel 20: ve dem som kallar det onda för gott och det goda för ont och gör mörker till ljus och ljus till mörker. Och sen vers 21: ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. Här ser du, han definierar sitt sammanhang utgående från vad de andra gör. Eller hur? Utgående från vad de andra har för sig. Och nu kände jag ju inte honom, jag var inte där då han skrev det. Men det känns lite i texten som han tycker det här är ganska trevligt. Eller hur? Det är ganska trevligt att få berätta hur de andra beter sig och hur de andra för sig. Men så kommer profetens kallelse i Jeremia det 6:e kapitlet. Och så står det så här: att i det år då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. så kommer det, det här blir ju som, om du ser Game of Thrones, så det här är Game of Thrones lite i extended format. För här kommer det grejer som flyger. Serafer stod ovanför honom och var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ena ropade till den andra, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och rösterna från de som ropar fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Han möter på något sätt profeten ensam, Gud. Och nu förändras hans retorik från ve dem, se hur de uppför sig. Och nu säger han istället så här. Då sa jag, ve mig, jag förgås. På något sätt var det så inte så intressant längre vad de andra hade för sig, hur de andra betedde sig och vad de andra gjorde. Utan nu mitt i allt så kom Guds ljus på profeten. Och då blev det, ve mig, jag förgås. Och jag tror att det där är en allmän reaktion som händer för oss alla när det här sker i vårt liv. Hela Jesajas perspektiv på något sätt förändras. Han är inte längre någon som pekar finger. Han är inte längre någon som vet bäst. Har du träffat någon människa någon gång som vet bäst? Va? Om du inte har träffat någon som vet bäst så kan du gå in på Facebook. Där vet alla bäst. Och är väldigt säkra i sina argument. Men profeten vet inte längre bäst. Varför blir det så här? Jo, när jag möter Guds helighet så avslöjas vår bristfällighet. Och det var ju bristfälligheten och de här skavankerna som vi försökte dölja när vi pekar på andra, eller hur? Det var bristfälligheten i vårt eget liv och de saker som vi själva kämpar med som vi försökte skuffa över på andra, men nu går det inte längre. Seraferna de sjunger, helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Vad händer med profeten? Jo, han kastar sig ner på sitt ansikte och tillber. Han får nog säga att allt annat bleknar bort lite grann. Vi sjunger det i någon lovsång, jag minns vilket, allting annat bleknar bort liksom. Och på något sätt, det enda som jag förstår, det är att Gud är helig. Gud är stor. Gud är den som har all makt. Låt oss då gå ungefär 840 år fram i tiden. Det här blir ju nästan så här bibellektion, men du vet, Bibeln är inte en systematisk teologibok. Bibeln är en berättelse. Bibeln är Guds berättelse. Den håller ihop i sin helhet ända från evighet till evighet. Vi går 840 år fram i tiden. Och så kommer vi till en ö där vi möter en gammal, trött, förföljd, kanske nästan tvivlande aposteln Johannes. Han är eventuellt den enda som är kvar. De andra har lidit martyrdöden för att de predikar evangelium. Han kanske till och med undrar, kommer det verkligen att bli någonting av allt det här? Det som de kände när Jesus på något sätt vandrade där på jorden. Det som de kanske kände efter första pingstdagen då alla var där. 3000 blev frälsta och det var klackarna i taket och det var underbart. Nu är alla de där borta. Inte alla frälsta men alla hans kollegor, alla hans vänner, alla de 12 apostlarna. Nu är det bara han kvar. Och han då är fängslad ut på en ö för evangeliets skull. Då står det så här. Jag måste bläddra dit först. Apostlagärningarna 1 och 10. Förlåt, Johannes uppenbarelsebok 1 och 10. Och tyckte du att början av Jesaja var som Game of Thrones, då ska vi upp ännu ett tag. För här kommer det drakar och grejer i den här boken. Jag vet inte hur du tänker om uppenbarelseboken. Om det är en bok som du får något sätt, om du förstår allt i den, då har du problem. Det kan jag bara säga åt dig. Men Uppenbarelseboken är en fantastisk bok. Verkligen en fantastisk bok. Den börjar så här i 1 och 10. På Herrens dag, alltså söndagen, kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst som ljudet av en basun. Och så går vi vidare till det fjärde kapitlet. Och så står det så här. Och jag såg en dörr som stod öppen i himlen. Och den röst som först hade talat till mig som en basun, han sa: kom hit så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Genast kom jag i anden och såg en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen. Och han som satt på tronen såg ut som av jaspis och karneol. Karneol. Och en regnbåge som smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner. Och de här tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder. Och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar och dån och åska. Och framför tronen brann 7 facklor. Det är Guds 7 andar. Hänger du med? Det är mycket grejer här nu. Häng med. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen, runt omkring den stod 4 väsenden. Nu börjar det låta bekant här. Som är fullt med ögon fram till och bak till. Den första väsendet liknade ett lejon, den andra en tjur. Och den tredje hade ett ansikte som en människa. Den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de 4 väsendena hade 6 vingar. Det hade fullt med ögon runt omkring och på insidan av vingarna. Och så står det så här: dag och natt säger det utan uppehåll: helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och han som är och han som kommer. Och när de här väsendena ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, då faller de 24 äldsterna ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du vår Herre och Gud är värdig att ta emot pris, ära och makt, för du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Känner du igen någonting i den här texten? Nu har vi flyttat oss 850 år fram i tiden. Från att Jesaja kikar in i himlen och till att Johannes kikar in i himlen. De sjunger samma sång. Eller hur? Helig, helig, helig är Gud allsmäktig. Jag undrar vilken vers de var på. Va? Jag undrar om de så småningom, även de som vi vet, vissa av oss har ju bra textminne. Andra av oss har lite sämre textminne. Men jag tror att till och med de här med dåligt textminne börjar få ching på det här och kunna det här. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. De sjöng precis samma sång. Det har gått 840 år. Den här sången som på något sätt är ett uttryckssätt på vad som händer på de här väsarna, de här med alla de här vingarna och grejerna. Det som händer i deras innersta när de ser Gud. Att de bara kan falla ner på sin ansikte och säga: helige Herren Gud, allsmäktig. De hade på 840 år och jag tror inte ens att de var uttråkade. Utan de var fulla av beundran över honom som sitter på tronen som det står om här. Därför att ständigt på något sätt ser de nya sidor av Gud. Ständigt ser de nya sidor av hur stor han är, hur underbar han är, hur härlig han är. Och gång på gång faller de ner på sina ansikten. Vi ska tala om identitet. Hur kom vi hit? Vad har det här med identitet att göra? Och man kan fråga, vad hjälper det oss att Gud är helig? Vad har det här med påskens budskap? Och vad har det här med påskens budskap? Jag sa att jag hade stannat kvar där. Vi har etablerat i alla fall, det vill jag påstå. Vi har etablerat att Gud är helig. Är du med så långt? Det har du greppat. Inte alla ögon har du fått fast, men du har greppat att Gud är helig. Okej? Men när jag tänker på helighet, jag vet inte hur det är med dig. När jag tänker på helighet, så ju heligare Gud är, ju mera onåbar blir han ju för mig. Eller hur? För jag är lite som Jesaja. När jag ser Guds helighet, så då faller jag ner och säger, då säger jag: ve mig. Eller hur? Om jag jämför mig med dig, så kanske jag lyckas någon gång hitta någon sak där jag kanske är lite bättre än dig. Jag vet inte, men eventuellt finns det en potentiell risk att det kan ske. Men när jag ser Gud, då tar jag bort all jämförelse, därför den är lönlös. Och jag säger bara: ve mig, det här är katastrof. Gud är helig, men inte jag. När jag ser hans helighet och den lyser på min bristfällighet, blir resultatet alltid: ve mig. Och det ser vi också om vi läser i nästa kapitel. Och nu kommer vi in till det intressanta här. Det står så här, nämligen. När allt det här sker och Johannes ser in i himlen, så står det så här. Jag såg på i högra handen på honom som sitter på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst och så säger han så här: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men så står det: men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller bryta eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se in i den. Om det är någonstans i Bibeln som det här verkligen besannas att det finns ingen värdig. Hur högt är jag på rankingen, på helighetsskalan och så vidare. Så på något sätt slås alla argument undan. Det fanns ingen i himlen, ingen på jorden, ingen under jorden. Det fanns ingen i Sion idag som är värdig. Okej? Okay? Är jag värdig eller inte? Svaret är nej. Du är inte värdig. Räcker jag till eller inte? Svaret är nej. Du räcker inte till. Och kanske någonstans i bakhuvudet har du insett dig själv. Eller hur? Någonstans har på något sätt, det kanske inte räcker det här. Jag försöker mycket, men ändå verkar det inte riktigt att gå. Och han gråter bittert. Ingen är värdig, vare sig juden eller hedningen. Man kan säga så att vägen är stängd för oss. På grund av människans synd, på grund av att, som det står i Bibeln, på grund av att vi ville gå vår egen väg, så är vägen stängd. Vägen tillbaka till Gud. Vägen tillbaka till vår rätta identitet. För jag sa ju det från början. Att det enda möjligheten för dig att verkligen på något sätt bygga en grundmurad identitet är att hitta dig själv i Gud. Därför att det är utgångspunkten. Men nu har vi problemet, för ingen är värdig. Det heliga och det rena kan inte ha gemenskap med det oheliga och orena. Därför var gråten hos Johannes ganska bitter. För han insåg att det här kommer inte att fungera. Men nu, jag sa ju det. Vad har påsken för konsekvens i himlen? Nu minns jag, det var där vi lite grann spände bågen. Då står det så här. Jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värd att öppna bokrullen och se in i den. En av de äldste sa till mig: gråt inte. Se lejonet av judastammen. Här kommer symbolspråket in igen. Det här är en bild på Jesus. Lejonet av judastam, Davids rotskott, han har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sigill. Och så kommer det. Och jag såg mitt för tronen, mitt ibland de fyra väsen och de äldste. Ett lamm står där. Och det såg ut som det hade blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds... De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet, alltså Jesus, gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen följde 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och de hade var och en sin harpa och skålar av guld som är fulla av de heligas bönar. Här händer någonting i himlen. Mitt i allt så ser han det här, helig, helig, tillbedjan pågår och det är Gud som ska tillbedas. Mitt i allt så skiftar fokuset. Ser du det? Mitt i allt så det är inte bara han som sitter på något, utan mitt ibland de här så fanns det en annan. Det fanns en som var värdig. Det fanns ett offerlamm, inte från vår släkt, men från Guds. Det fanns en som kunde öppna vägen tillbaka. Det fanns en som kunde överbygga klyftan mellan det heliga och det oheliga, mellan det rena och det orena. Det som mänskligheten har försökt genom att anstränga, genom att späka sig, genom att försöka, har du fått det rådet någon gång? Försök så gott du kan. Men du kanske vet med dig själv att så gott du kan räcker inte. Eller hur? Du har säkert försökt och märkt att det inte riktigt räcker till. Men våran Jesus Kristus, våran frälsare och herre och mästare. Han räcker till. Han är nog för oss, som vi sjunger i en annan sång. Och nu händer det grejer. För vad betyder det här i himlen? Jo, det står så här i Johannes 5:9. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och hörde röster av många änglar runt omkring tronen och väsen av de äldste. Deras antal var 10 000 gånger. Nu kommer kören igång här. Hörrni, tidigare var bara 6, men nu kommer hela gänget. De var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: Lammet, alltså Jesus som blev slaktad, är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i det, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, och så kommer det här, honom och lammet, alltså Jesus, tillhör tacksägelsen, priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsena sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Här händer det grejer. Märkte att det står att de sjöng en ny sång. Kan tänka dig Linnea, om du är lovsångsledare i himlen. Jag vet inte om du får den uppgiften, men låt oss bara retoriskt sett tänka att dessa. Tänk dig själv, 800 år, utan från evighet i princip, kan man säga, har man sjungit samma sång. Helig, helig är Gud allsmäktig. Där har tillbedjan funnits, där har funnits fokus. Mitt i allt, jag vet inte om det är någon av de här 10 000 som där börjar spridas ett rykte. Nu har man hört ett rykte, nu ska vi sjunga en ny sång. Och ni vet ju hur musiker är, de är ju inte kloka riktigt. Utan de frågar: har vi noter? Har vi övat tillräckligt? Hur är det här? Kommer det här att funka? Kan vi texten? Hur är det med stämmorna? Och så vidare. De sjunger en ny sång. Varför? Det som Jesus gör på ett kors för 2000 år sedan, utanför stadsmuren, det som världshärskarna under den tiden, det gick obemärkt förbi, det får hela himlen att byta sång. Det får hela himlen, det första budet, det som varje kristen, varje jude vet, det är att Herren, din Gud, det är bara honom du ska tillbe, det är bara honom du ska tjäna. Så mitt i allt så flyttas tillbedjan till en annan. Och första budet håller, det vet vi, därför att Jesus är också Gud. Så det är inget problem med första budet. Men det är någonting drastiskt som händer i himlen. Det är någonting drastiskt som sker här, som på något sätt får hela himlen att skaka. Och som får hela himlen att sjunga en ny sång. Så stort var det här i himlen, att sången från evighet byts ut. Ibland kanske du tänker så här: betyder jag någonting alls för Gud? Betyder jag någonting alls? Är det någon skillnad med mig? Jag med mina små jotton och jag med mina små problem och så vidare. Betyder det någonting? Så mycket betyder det för Gud att han tvingar hela himlen att öva in en ny sång för din skull. Det om någonting är identitet. Så mycket betyder du för Gud att när han ser dig gå bort ifrån honom, så är han villig att sätta hela, på något sätt, hela kosmos, hela himmel och jord i rörelse. För att just du ska hitta tillbaka till honom. Långt före du ens har gjort någonting, långt före du ens, jag menar, vad behöver jag göra, innan du ens har gjort gott eller ont, innan du ens har funderat på någonting, så var Gud beredd att ge det bästa han hade för dig. Tänk på det nästa gång de här mindervärdighetstankarna kommer över ditt liv. Tänk på det nästa gång du tänker att betyder mitt liv någonting? Har mitt liv ens ett värde? Betyder det här någonting? Jag som har fått gå igenom de här sakerna. Jag vill kanske speciellt säga det åt just dig. Du som känner dig värdelös. Du som känner dig bortglömd. Du som tänker att ingen bryr sig om dig. Ingen tänker på dig. Du som kanske brottas, inte bara med mindre värdighet, utan du som brottas med sjukdom. Som du har bett för, som kanske församlingen har bett för, och det har inte blivit bättre. Du som är i relationen, du som har människor runt omkring dig där det gått sönder, och du har bett för det, och det har inte blivit bättre. Du vet, vi tänker ju så här väldigt ofta att vårt värde skulle borde synas i att det blir bra för oss. Eller hur? Vi tänker, vi betyder ju någonting för någon eller för Gud när det reder upp sig. Men du vet ju hur det är med livet. Det reder inte alltid upp sig. Eller hur? Det reder inte alltid upp sig. Därför i den här kyrkan så säger vi inte så här, kom till Jesus och så blir allting bra. Därför att vi vet att det är en lögn. Men kom till Jesus så kan din identitet skruvas fast i någonting som håller. Då kan din identitet skruvas in i någonting som inte när det blåser. Eller inte om det blåser, utan när det blåser. Det finns ingen av oss som sitter i det här rummet, ingen, som inte har gått igenom trånga passager. Eller hur? Vi ska kunna vittnesbörd, det spelar inte någon roll om du är ung eller gammal. Ingen av oss kan säga att ja, men mitt liv det har varit en dans på rosor. Nej. Livet är tufft. Och ursäkta min otrosprofetia över ditt liv. Livet kommer också att ha tuffa passager längre fram. Så är det i den här tåredalen. Så är det i det här livet. Men vet du vad? När det är som tuffast. När det är så mörkt så du inte ser någonting framåt. Så kan du veta att hela himlen har bytt sång för dig. Hela himlen har bytt sång. Alla stämmor övades in. Alla harpor och whatever. De har säkert distgitarr i himlen. Det är bara en övertygelse som jag har. Det tror jag. Allting övades in. Därför att så älskade Gud dig. Att han gav sin enda son. För att när du kommer att tro på honom så ska du inte gå under. Utan du ska ha evigt liv. Kanske flera av er har tänkt så i sitt liv. Jag går under. Nu klarar jag inte här längre. Jag går under i det här. Jag orkar inte längre. Just när du tänkt så. Så är det som Johannes som han sa. Mitt i allt det där såg jag ett lamm som såg ut att bli slaktat. Mitt i det här mörket så står han här. Bredvid dig. Jag ska aldrig lämna. Eller överge dig. Bergen kan vika bort. Höjderna kan vakna. Men min nåd, säger han. Det ska aldrig vika från. Det är lite samma som med ekonomin. Det är svårt att få in dig i träskallen. Mycket svårt. Men jag tror att vi behöver uppmuntra varandra. Tala till varandra på det här sättet. Läsa Bibeln tillsammans. För det är sant. Var du än befinner dig. Jag har ingen aning om var de flesta av er befinner sig här. Jag vet inte din morgondag. Men jag vet en sak. Hela himlen har bytt sång. Och jag vet inte. Vi ska avsluta nu. Låsångarna kan komma fram. Jag vet inte vad du har för framtidsplaner. Paulus säger så här att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i dig, han ska fullborda det inte Jesu Kristi dag. Det är ett positivt ord för oss. Att Gud kommer att avsluta den början. Jag vet inte. Jag vill inte låta för sentimental här i slutet, men jag vet inte vad du har för plan att göra när du kommer hem. Han måste se Moses eller måste träffa någon av patriarkatet. Är du en del av patriarkatet? Kan man säga att Moses när man kommer dit. Va? Jag vet inte vad du har för tankar och planer när du kommer dit. Kanske du har förväntat, kanske du inte alls har tänkt på det. Ja, ska vi dit liksom? och så här. Men jag vet inte vad du har för planer. Jag har en plan. Jönssonligan. Va? Jag har faktiskt en plan. En sak vet jag. Ibland kan människor ha tyckt att jag är lite stor i orden. Den dagen kommer jag inte att vara stor i orden. Det vet jag. Men jag skulle vilja göra som de där, var det äldste eller vem som står om. Jag skulle vilja lyfta av min krona. Whatever that is. Liksom. Vad än det är. Min krona. Jag skulle vilja lyfta av den. Och skulle vilja lägga ner den. Och så skulle jag kasta mig på golvet. Och så skulle vi säga, han som sitter på tronen och lammet, han är värdig min tillbedjan. Därför att när jag svek, då svek inte han. När jag var trolös, då var han trofast. Och han som har gjort det, han har klart, jag vet det fast jag står här, jag är mitt i livet, hoppas jag, ännu. Det är mycket jag inte har sett, men jag tror på Paulus ord. Jag tror att Gud är stor nog att föra mig hela vägen hem. Och när vi står där tillsammans, du och jag, så lägger vi ner våra kronor. Våran rätt att ha rätt, whatever. Så faller vi ner, så tillber vi honom. Som ur all det här elände, ur alla de här svårigheterna, ur allt det här som vi gick igenom. Om din sjukdom blir helad eller inte helad. Om din relation blir återupprättad eller inte återupprättad. Om det går dig väl eller om det går dig illa. Därför att det finns många människor som tror på Jesus och det går dem illa, eller hur? Men när vi alla är där, då får vi tacka honom som i allt det här vann för oss en överväldigande seger. Det här är ett evangelium som ger dig och mig vår identitet. Inte genom prestation, inte genom hur mycket vi lyckas prestera, men genom vad han har gjort för oss. Ska vi resa på oss? Vi har gått på en ganska lång stund, men det är det festgudstjänst, så är det festgudstjänst. Ska vi be tillsammans? Jag låter den helige ande beröra dig just nu. I din livssituation där du finns. Det är inte alls säkert att det är dåligt. Det kan vara jättebra i ditt liv. Men oberoende var du finns. Men låt Gud bekräfta sin kärlek till dig som ger dig en verklig identitet. Herre Jesus, så tackar vi dig. Herre, vi tackar dig för att vi har fått komma tillsammans på det här sättet, på den här jorden, Herre. Därför att vi får samlas fritt.